Idag blir det extremistpodden.
Extremist.
Ja. Du vet, de här medborgerlig samling och andra sådana högerextrema rörelser.
Ja, nej men för extremist och radikal.
Ja, det är inte samma sak va?
Nej, jag vet inte. Det är min fråga. För jag har hört att de används lite utbytbart. Jag har hört att radikal, det är när man tycker någonting väldigt starkt. Extrem är när man gör det på ett opassande sätt.
Ja, det var en ganska bra beskrivning.
Ja. Ja, jag vet inte om det stämmer. Men det är en teori. Men om du ska prata extremt, då ska vi prata om extremswishande först.
Vi vill ha extremt mycket swish. Ja. Det vill vi verkligen ha nu.
Ja, och då när man swishar på ett extremt sätt, då kan man välja, det handlar om att man har många siffror, både i numret som man skickar till och i numret som man skickar.
Precis, och nollorna ska vara på slutet. Exakt. Så att det är tydligt. Ja.
Och då kan man swisha till 123 287 9617. Och så skriver jag någonting extremt.
Ja.
Superlativ. Sektmedlemskaps konnotationer och sådär.
Ja, fina ord du slänger med, Fredrik.
Ja, jag tänker
att är det för att du ska imponera på vår gäst?
Ja, jag tänker att jag ska höja ribban lite grann. Ja. Jag har förstått att han är en bondlurk. Och ja, då är det nog på sin plats att välja adekvata ord som kan beskriva en samhällssituation, en skildring av tillvaron på ett sätt som är åtnjutbart för de mer kultiverade människorna som lyssnar på vår podd.
Vi visste inte att vi hade de här talangerna, Fredrik.
Ja, jag vill naturligtvis hälsa er hjärtligt välkommen, herr Roger Sahlström. Varmt välkommen!
Jag tycker det är gulligt att du uppgraderar mig till en bondlurk faktiskt. Därför att
det är ett steg i rätt riktning.
Det är steg, ja, det är finaste promotion jag fått, tror jag.
Vad skulle du kalla dig själv?
Lågutbildad fetto från Kalmar.
Ja, just det. Det var så det var. Ja, det är bra.
Ja, och bara för då, vem är Roger Sahlström för de som inte vet?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Tack.
Men jag brukar säga att jag är otrendigt dryg och talanglös. Jag har aldrig gjort någonting av värde eller kommer att leverera något av värde heller.
Nej, det låter ju ingen vidare.
Nej.
Men du har ändå
jag prövar på offer nu. Det är viktigt att...
Ja, det är offerkulten.
Ja, det kändes lite dåligt inombords, men jag tror jag kan vinna på något.
Jag förstår.
Men på din tröja så står det Epoch Times.
Ja,
så jag får en känsla av att du liksom har något samröre med den här extremistiska tidningen.
Ja, vi håller ju på med extrem yoga.
Jaha,
qigong.
Falun gong heter det väl, tror jag.
Nej, eller qigong är ju... Falun gong är rörelsen.
Det är rörelsen, okay. Jag kan inte det där, för jag håller inte på med det där. Det är de andra extremisterna som håller på med sånt.
Ja, alltså, man behöver lära pöben precis allting. Men kan ju faktiskt absolut
Jag har ju inte internet, så jag kan inte ta reda på saker. Nej. Så det är bra att du finns här nu. En analog version av internet.
Ja,
är
tack
bra.
Så mycket.
Ja, exakt.
Ja, det är som Fredrik I.
Vi frågar dig allt.
Fi.
Fi även kallad jag.
Ja. Och det passar ju bra när vi ska prata om extremistiska rörelser. För du har ju en lite speciell grej. Du har ju bevakat extrema rörelser i Sverige under väldigt lång tid.
Mm.
Ja, det har varit vänster, höger, norr, syd.
Alla konstiga rörelser som inte har möjlighet att uppföra sig i rum, ska man väl kunna säga faktiskt.
Är det som är extremism? Att när man inte kan uppföra sig i rum?
Man passar inte där det är möblerat.
Liksom. Alltså, det är många av de här, så här, oavsett om man tar då AFA från vänster eller NMR, så där är det ju det här att de kan ju inte uppföra sig. De skulle aldrig kunna sätta sig ner och bara så här lugnt att vilja prata eller lyssna på någon, utan de måste på något sätt bete sig väldigt oredligt. Mm. Vilket är, jag är ju själv ganska oredlig enligt vissa. Jag själv tycker inte det. Men de måste vara det. Och det är väl här någonstans den här extremistgrejen och att vara radikal faktiskt kom in, att du navigerar inte korrekt. Och din brist på navigation gör att du skriker väldigt mycket.
Ungefär som när små barn inte kan gå. Antingen så står de still eller springer.
Där, faktiskt.
Det är samma.
Det är samma. Så. Det var nog om extremister. Så då har vi kräckt det här.
Jag har redan sammanfattat allt.
Nej, men jag gillar också. Jag är jättespännande. Jag har alltid haft en fascination för alla såna här som är udda. Och då tänker jag, för mig har det varit väldigt mycket om sekter. Jag tycker det är spännande. Så här, som går all in. Jag kommer ihåg, jag tror att en gång som jag fick den här riktiga, liksom, det var de här som, den här kometen, kommer du ihåg den? Hailey Bopp, tror
just det,
ja. Då var det någon, jag tror att det var inte Japan de här skulle begå kollektivt självmord när den försvann. Och så gjorde de det, eller när den kom.
Det var inte bara att de skulle, utan de gav det för det här.
Ja, jag tror att de gjorde det. Det var många som kastade in handduken.
USA var det väl?
Var det USA? Var det där då? Ja. Men, ja, det kan det ha varit. Jag säger inte emot. Men i alla fall, då var det viktigt. Det kom en komet och därför måste man liksom begå självmord.
Ja, jag ser logiken. Ja. Nej, men jag håller med dig. Jag gillar också så här udda människor. Det här låter jättebisarrt. Men det finns två människor som har på något sätt så här... jag är inte fascinerad av dem, men så här, jag vill inte heller försöka förstå, men jag, så här, det de har gjort... Jeffrey Dahmer är en sån människa.
Ja, just det. Ja. Massmördaren
som käkade folk.
Han var hungrig. Ja.
Så det handlar om den konstiga killen som har tappat någon. Han som ristade in hakors i Charles
Manson.
Ja, det är också sån här... För där har du mer... Han gjorde nog inte så mycket. Han var ju mer bara en ledare som fick igång folk. Men att du via ord kan få människor att göra ganska ohyggliga saker. Mm. Sånt är väldigt fascinerande. Mm. Det är inte så att jag gillar det, men det finns ändå någonting med det som man... Det är som att lyssna på en sån krimpodd ju. Ja. Man vill inte höra grisheterna, men ändå sitter man där och bara så här...
Ja, men man vill ju på något sätt gotta sig i det som känns helt sinnessjukt. För ibland tror jag att det kanske får en själv att känna sig... Ja, men jag är nog ganska rimlig och normal ändå. För att man jämför sig med sån här fullständig galenskap som... Ja, men det är ord med sekter och det är liksom Bering, Breivik och det är det ena och det andra.
Så jag brukar känna mig jättenormal varje gång jag träffat Mattias Gardell. Då bara inser jag hur tråkig jag är. När jag ser honom stapla fram
också.
Ja, men när jag ser han stapla fram med sin käpp på Sveavägen med det där Palestina-gänget, så bara, gud vilken tråkig människa jag är. Alltså, vad gör jag med livet?
Men du, om man tänker, jag försöker ju ofta så här hitta röda trådar i de här. Mm. Och då, en sak som ni båda nu petar lite på här, det är det här med suggestiv ledare, som Manson till exempel, eller du sa Gardell, jag vet inte hur suggestiv han är.
Men är det han som står och skriker med flaggan?
Nej, Mattias Gardell är Jonas Gardells brorsa och är gammal AFA-aktivist och han är forskare och har skrivit...
Men är han kopplad till Palestinarörelsen?
Ja, han går i de tågen och han är med Chip Gaza, förlåt. Viktigt med rätt.
Ska
inte förelämpa någon.
Nej, men okej, så det är inte han som står och skriker med flaggan som man ser ofta på tv, utan han bara hänger på samma gäng.
Ja, och han är...
De är ganska många.
Grejen är att det är ju det här som är lite... När de började första gången här på Palestinagänget, då var de nästan så här 30-40 tusen människor, tror jag. Det första demonstrationståget de hade.
30-40 tusen?
De gick alltså runt hela staden. Alltså,
men när i tid menar du att detta är?
Precis när allting satte igång. Bara några veckor efter.
Alltså 8 oktober?
Ja, inte 8, men några veckor efter så hade de en jättemanifestation. Och det,
var i Stockholm då, jag har varit i Göteborg. Herregud vad mycket folk det är där.
Ja, men i Stockholm är de, jag brukar säga att de är i ett kvarter nu bara.
Okej, de har minskat alltså.
Ja, det blir lite fattigare och fattigare för varje gång, men de blir också mer oredliga.
Det är som att man silar guld i sådana här. De blir bara kvar klimpar till slut. Liksom.
De har blivit mer radikala på sätt som är väldigt otrevligt. Därför att det är väldigt många riksdagsledamöter som, de står ju numera nästan varje dag i Riksgatan. Det är gatan mellan riksdagshuset, mellan nya och gamla riksdagshuset.
Just det. Mm.
Och där får du inte demonstrera egentligen, men man får det. Det är en sån här konstig gråzon, därför att man har löst det på det här sättet, att ganska svensk lösning. Man har löst det som så att ingen tar ansvar för det. Därför att skyddsvakterna har bara ansvar för det som sker på ena sidan av glaset. Och på utsidan är det polisen som ansvar. Och så länge inte de här stör då som det som sker på andra sidan glaset, så låter man det här få liksom vara på något sätt. Därför att demokratin är stor i Sverige. Vilket låter jättefint.
Ja.
Men just att de här och vänster, om vi tar Palestinagänget där som har gått då från... Har gått och gapat skrika på gatorna. Men nu går de handgripen på politiker. Det är flera politiker som har blivit påhoppade och verkligen puttade på. Och det skriks ganska sjuka saker till dem. Men varken... Skyddsvakterna får inte göra någonting. För de får inte gå utanför de här blåa spärrbanden som finns utanför riksdagen. För där tar deras område slut. Typ. Mm. Och polisen har inte resurser att vara där varje dag.
Nej. När då liksom de här riksdagsledamöter eller ministrar eller någonting som ska lämna byggnaden, alltså då måste de alltså gå via en bak... För det verkar ju annars ganska osäkert att ta sig ut den här vägen.
Går du ut Riksgatan 1 och Riksgatan 2, där hamnar du oftast mitt i den här hopen av dem. Går du, tar du under vägen så här... Låter jätteämnet. Varför vet jag att det finns en undergång i riksdagshuset?
Det är bara alla antar att det gör det också. För det verkar ju rimligt.
Ja, men du kan ju välja en annan utgång bara. Det är klart. Och så ska du inte behöva vara.
Såklart inte.
Hur man än vrider och vänder på detta, så tycker jag att det här Palestinagänget ska ju få säga sin sak. Jag liksom
prata får man gärna göra.
Men de har ju passerat den här nivån av anständighet, eller nu ska jag kalla det för, 1000 gånger om. Och de fortsätter bara att pusha fram fronterna för det här. Och vi är inne i en så här situation nu när de använder demokratin på ett sådant sätt så att det gynnar ingen längre. För det enda resultatet som kommer att bli är att det snart kommer polisen att stå där hela tiden och hindra andra människor från att kanske passera igenom och sådana saker. Så att alla förlorar ju på detta längden. Och då har du liksom, man kan inte överutnyttja en demokrati, men det är ju det man gör här faktiskt. Man missbrukar det öppna rummet, möjligheterna. Jag menar, Sverige är ett fantastiskt land, bara att du kan gå till riksdagshuset och bestämma dejt med liksom en riksdagsledamot, då får man ofta träffa dem. Kommer de ut kan du stanna och prata med dem. Lycka till att göra det med utanför Vita huset. Det kommer 6 stycken Secret Service-män och för bort dig, och sen så vaknar du i en jordkällare i en annan delstat som inte vet vad det heter.
Det låter nästan som att du har provat.
Vi pratar, vi går vidare.
Ja, nästa fråga. Men, tillbaka till extremisterna.
Ja. Men av alla de här som vi har haft då genom 20 år, alltså vilka, för, om vi bortser från de här som är som Palestina-gänget, för det är så tråkigt, det pratar vi så mycket om. Men vilka är det som har varit liksom mest, du kan välja något epitet, uppseendevecka, spännande, koko, galna, argast.
Klimatrörelsen, alltså Extinction Rebellion och hela där Greta
haranget. Det är koko deluxe.
Det är koko deluxe, ja. Därför att det spelar ingen roll om man försöker prata med dem på ett sätt. Jag ville verkligen bara lyssna på människor. Så här. Jag kommer med min kamera, min reporter, berättar nu vad ni tycker och tänker. Jag har haft människor som har låtsas svimma framför mig för att de blir så chockade, tycker de att jag kommer.
Det är bara, din blotta uppenbarelse. Ja, det känns inte lite fint ändå.
Jag önskar att kvinnor låtsas på knä framför mig. Det har ju varit ännu bättre. Men lite om
klimat. Det är det som sker när man är extrem och radikal.
Exakt. Om man tar då, NMR har ju sin syn på verkligheten och vänstern och Palestinagänget har sin syn. Det går på något sätt ändå att förstå vad de håller på med. Alltså det finns i deras värld av galenskap så går det på något sätt att fatta vad de håller på med. Men när det kommer till Extinction Rebellion så är det bara, what the fuck? Alltså vem tycker att det är en bra idé att bryta sig in på en flygplats, spraya ett plan med röd färg, sen låsa fast sig vid en stolpe, livesända det här på Facebook, Instagram och massa grejer, och sen tror att man ska få cred för det? För att det är bara de själva som tycker att det är bra. Det är ingen annan som säger, åh nu var ni duktiga. Jag menar, när NMR går förbi så folk kan ju faktiskt bara göra så här, visa tummen upp. Likadant på Palestina-gänget, men Extinction Rebellion-gänget, det är verkligen, det är ju så skämskudde på folk.
Är det så? Det är ingen som vill ta i det där betong. De här, vad heter de? Jag är så svårt, för de är så många där. Rebellmammor, Extinction Rebellion.
Och sen är det de här med våtverkarna som har så himla mycket lim.
Och så har de med, vad heter de? Future for Fridays. Eller
Fridays, ja, fast Greta har väl lagt ner den nu, tror jag. Så jag tror inte de kör så mycket.
Men har
inte
hon hoppat i säng med Palestina igen istället?
Hon ligger med Hamas just nu.
Ja. Jag sa, fast med finare ord.
Men när du säger Extinction Rebellion, menar du alla de här då? Eller är det specifikt?
Ja, men det är hela den. Rebellmammorna, rebellpapper, papper med cyklar, papper utan cyklar.
Papper med palsternacka.
Alltså det roliga är att det finns ju en farbror med där i gänget och bara får visa på hur jävla skruvade de är. Han går då i demonstrationståg med stora skyltar om att man ska förbjuda bilar och bensin och massa såna grejer, för att det är liksom...
Ja, han kör dit själv.
Mm. Såklart han gör.
Mm. Han äger 8 bilar. Bor i centrala Stockholm och äger 8 bilar.
Typ av de enda platserna i Sverige som du kanske faktiskt skulle klara utan bil. Ja. Så är det möjligtvis, jag skulle inte vilja göra det, men möjligtvis så skulle du klara det om du bor i centrala Stockholm och typ inte har barn.
Mm. Har du frågat honom?
Ja, jag har frågat honom. Han behöver bilen i jobbet.
Han har väldigt mycket tunga stenar, heter det väl.
Och då sa det, men andra människor behöver väl också sin bil i jobbet. Ja, fast de kan åka kommunalt.
Det är skillnad.
Exakt, det är det. Och här har du den här moraliska överheten de sätter sig på där, som gör att de blir extra vidriga på något sätt. Men de är Extinction Rebellion är väldigt gulliga utav sig. De har ju till exempel en kille som svimmar hela tiden. Jag kom på vad han
heter. Framför dig eller framför
alla? Nej, bara så här random. Så, här.
Okay,
så fort en polis tar honom, han bara... Och jag har säkert filmat honom säkert 30-tal gånger där han bara så här random bara svimmar ihop. För då måste ju polisen lyfta upp honom.
Men det är en superkraft ändå.
Ja, jag vet.
Jag tycker att det kan väl vara bra att ha. Liksom.
Är det covid-vaccinet?
Jag ska kanske fråga honom nästa gång.
Nej, eller svininfluensa. Var det inte någon som fick narkolepsi? Det var svininfluensa.
Han kanske har det.
Jag ska fråga honom faktiskt, jag tänkte på det.
För om du hinner innan han svimmar.
Ja, exakt. Ja. För det tråkiga varje gång man säger, återigen, jag vill ju väldigt gärna lyssna på de här människorna.
Mm,
alltså jag häcklar och honar dem kanske på min Twitter. Men när jag jobbar så, då jobbar jag faktiskt bara. Jag är inte så intresserad av att tjafsa då kanske. Det kan man sköta på Twitter eller Facebook sen. Men det var förra året utanför KTH. Så då limmar de ju fast sig i massa statyer och grejer och massa ställningar. Och de använde kedjor och handklover och grejer så här. Så polisen tröttnade på dem. För att rektorn hade sagt att ni får vara här, men liksom fucka inte upp det här nu. Ni får gärna vara här, men liksom bygg inga läger. Det första gången var att bygga ett läger. Liksom. Och så fick de hålla på i några veckor och sen sa rektorn att nej, men nu ska vi ha så här examens... Så här, våra professorer ska liksom... Så det är typ, ni måste gå härifrån nu. Vilket de inte gjorde, så polisen kom dit. Och då kedjade de fast och grej. Och när, då sitter han, den där sista mannen kvar, den där, han som alltid brukar svimma tillsammans med en annan, ihoplimmad så här med... Och så säger, så börjar polisen dra och han bara, nej men vi sitter fastlimmade. Det gör ni inte alls det. Hör man. Och det är verkligen... Jag står så bra placerad så jag liksom... Jag ser hur handflaten och skinnbitarna så här bara så här... Och han skriker ju som fasiker. Ja, det gör ont alltså. Ja, det...
Den kan vi förstå, just det där så.
Men då tänk, när polisen bär bort honom så tänker jag så här, men jag följer efter så här med min kamera så filmar, så går jag fram till honom så här. Men det känns, det där kan ju inte vara så trevligt. Och han, man ser bara, han bara så här, ska vända sig och titta upp i min kamera, så ser han att det är jag. Och han bara, bara vänder sig bort och så, ja, då finns det ju helt plötsligt. Och det återigen att det handlar ju mer om att de än att det handlar om att faktiskt de blir bevakare. Därför att skulle de vilja ha uppmärksamhet så är vi kanske jag rätt person att vända sig till. För jag kan få ut grejer på jättemånga ställen.
Ja, men man skulle väl tro att de vill få ut sitt budskap. Och då är väl alla journalister, oavsett vad de må heta och vad de har för historia, är toppen för att de ska kunna... Då, för de tycker ju själva att de har rätt, får vi väl anta.
Så här, de är ju av idén att journalister måste hålla med dem. Vilket är, så här,
Är inte riktigt det som är liksom journalistik.
Men i Extinction Rebellions fall så är det väl så att de har ganska bra... För jag tänker, då tar de här återställ... Jag blandar ihop många av de där.
Det är same shit.
Ja, för återställ våtmarkerna till exempel. Där har man ju liksom, om det bara är en enda som sätter sig och liksom, till exempel fikar i en kohage, då sätter ju SVT upp det som första sidestoff. Mm. Liksom. Och det här är viktigt. Så att, min bild är att de får ju ganska mycket stöd.
De får extremt mycket uppmärksamhet egentligen. Mm. Men de har ju en sån här konstig grej om att om fel sort journalister, som de tycker är fel, ger dem uppmärksamhet, då får de någon form av så här negativ publicitet. Och jag menar, ta herrarna och cykla upp och ställa sig på Vasaskeppet. Är det en lyckad kampanj att få hela fucking svenska folket efter sig? Alltså, ja. Det är jättedåligt. Eller då den alldeles underbara kameramannen på TV4 som körde kameran rakt in i ansiktet på en sån här återställ våtmarkaktivist. Alltså, det är helt underbara saker. Men media är ju media, uppmärksamhet. Det spelar ingen roll var det kommer ifrån. Det handlar ju bara om hur man ska hantera det i så fall. Mm. Det skulle det vara som så att de får ett videoklipp publicerat när de gör dumma saker på Samnytt, Epok eller Riksdagen, vad det handlar om, då kan de ju bara skita i det. De är fortfarande fått uppmärksamhet ju. Vad folk skriver under eller tycker och tänker spelar ingen roll. Därför att det vet de ju redan ändå ju.
Mm. Ja, men såklart. Och tycker man att man själv har rätt, vilket man får anta att de gör, så är det väl bara bra att få ut det.
De har inte bara rätt. Jag har faktiskt citat på en. De har jätterätt, har de.
Oj, jag visste inte att det fanns liksom ytterligare ett superlativ där.
Inte, det visste inte ens jag. Men
för jag tänker att många... Jag funderar ibland på... om jag hade varit lite mer rättshaveristisk än vad jag är. Jag kanske kan bli det, men det beror på. För jag tänker så här... Jag har ju sagt att jag också haft en sån ådra. En sån arg...
Det var väl under din radikala tonår, var det inte så?
Ja, extrema.
Extrema, okej.
Okay. Jag var ju väldigt arg i tonåren. Jag är ju ganska arg ibland fortfarande, men jag biter ihop. Men då var jag väldigt arg, så då var jag med i såna här demonstrationståg och sånt. Det var lite snäckjägare, det var lite sån här. Vi var också någon grilla i Peru, MRTA tror jag de heter. De var tydligen jättebra, det hade jag lärt mig. Nu så här efteråt så...
Tveksamt, trots allt.
Ja, exakt. Jo, men och då var det ju, det är kul, det är ett ord här, orättvisa. Mm. Och det var orättvist, och det var onda och goda. Och sen hade ju någon sagt att det där var ju åt helvete, och det hade man ju hört. Och så var det ju många andra som slöt upp, och ingen hade ju en susning, men man var ju jävligt arg, och så gick man igång på det där, minns jag. Mm. Och där har jag tänkt på det igen, för jag är lite så här, jag är lite likadan som dig då kanske på ett sätt. Å ena sidan så är det så här, om jag är stressad, då tycker jag bara att det är jobbigt. Men så om jag har lite tid, då tycker jag att det är lite spännande. För då, det kan inte vara du och jag, vi gick ju förbi något gäng på Kungsgatan.
Pippi Långström tror jag faktiskt att det var.
Ja.
Var inte det?
Ja. Och det var ju några sådana här, de hade ju sprayat en port. Och de var
de hade smetat blod, hävdade de. Det var ju
det
var? Det var, de menade att det skulle vara blod på porten till, undrar om det var utrikes...
Timbro. Timbro. Ja, det var Timbros port. Ja. Ja, de ligger tydligen på Kungsgatan. Jag visste ju inte ens det. Men de stod där. Och så stod polisen där och jag var ju jättenyfiken och ville prata med dem. Mm. Och det gjorde jag. Och då gissade jag som blev avhyst av polisen.
Ja, det var ju vi som blev avhysta.
Uppmuntrade
fast vi var jättesnälla och vi bara frågade dem frågor om hur de trodde att de skulle uppnå sina fina mål genom att liksom så här kleta på timbr och stör. Men...
Ja, exakt. Jag hade sådana frågor. Och då, för jag minns ju när jag själv var. Jag har ju, när jag var som argast, jag har ju varit det några gånger. När jag var 7, 8. Och så här, så jag har haft arga omgångar och så. Och jag minns, jag har några starka minnen. Jag växte upp här i Järfälla. Och jag har minnen en gång från högstadiet. Då var jag arg. Och då minns jag att jag varit konfronterad av en moderat politiker. Vi var nere i Aspnäskyrkan. Om du vet var den ligger. Ja. Jag kom ut, det var någon skolgrej i varje fall. Det var någonting. Men det var lite lokalpolitiker där. Så här. Och sen så, och då hade jag fått lära mig att de är onda. Ja, men så var det ju. Och då berättade jag det för honom att han var ond och skitstövlig och sådär. Och han la på den här lyssnarlådan. Så vad är det då du tänker? Och så sa, jag har ingen aning vad jag sa varför. Men det kan nog ha varit vad som är att de vill döda barn eller vad det kan ha varit. Och då la han såhär, och så sa men vad vill du göra? Och så han sa, men jag vill ha, så var det någonting då, kanske bra skola eller såhär. Ja, men det vill jag också. Nej, det vill du inte, sa jag. Mm. För då hade man liksom fått så här demoniserat vad alla andra vill. Och jag minns att just det här att vara väldigt snäll och lyssnande, det är ett väldigt bra sätt att avväpna. För att man blir ju ställd då. Jag kan relatera till det här. Och det, jag tänker på det ibland. Om man kom, alltså att, liksom, att så här, hur många grader fel från en kan någon bli för att de ska vara en motståndare? Och ganska få grader när man är arg. Men när man är liksom lite mer in a happy place, då kan man ju säga så här, ja men Linda tycker ju ganska mycket olika, men vi tycker också en hel del lika. Mm. Hon tänker kanske annorlunda. Men här, i den här anger zone, då är ju allting emot. Och det tänkte jag på nu till exempel på 1 maj. 1 maj är en fantastisk dag för att se arga människor.
Ovia.
Ja, det är häftigt det. Och då så såg jag, dels så såg jag ju de här, det går ju några tåg från Sergels torg. Jag vet
att det är syndikalisterna som går.
Ja. Syndikalisterna, AFA och sen är de här Extinction Rebellion och lite andra avarter. För jag kallar dem så.
Tror jag även att NMR traskade förbi. Ja,
de kom från andra hållet.
Ja, de kom från andra hållet, men de var inte många.
Nej, och det var det jag ville komma till. För där är också en sån grupp som man ser. När de rör sig då i den här... för där är det lite disciplin och sånt där. Det ska ju vara på ett visst sätt. De ska ju se gärna ut som någon så här Gestapo-gäng. Liksom. Men man kan liksom se att deras ingångsvärde, det är ju inte att försöka övertyga någon. Utan det är att alla hatar dem och är fiender. Alltså om du förstår vad jag menar. Och så tänker jag också många av de här, att det där är någon form av, om man nu skulle hitta sån här, någon beskrivningsskala, skulle jag kunna tänka på hur liksom apart man är mot omvärlden är ett ganska bra mått på extremism kan vara en skala. Liksom. Att när alla andra hatar dig, eller i varje fall du tror att de gör det, då är du ganska farligt ute. Medan då som är min värld som är lite mer radikal, jag tror att de flesta egentligen håller med mig. Det är bara att de inte vet om den.
Det, är så här, det du pratar om just nu kan jag också beskriva de här arga incelmännen.
Ja, berätta om dem.
De är ju ganska mycket egentligen som arga vänstermänniskor.
Jag har inte förstått vad det är för någonting.
Knappt jag heller. Jag blev kallad för incel för ett tag sedan. Vilket jag, och trädgårdstomter blev jag också kallad. Jag förstod inte riktigt vad det betyder, men det skulle vara någon form av förlämpning. Men alltså, de här männen då som begår de här handlingarna, att de vill döda kvinnor och män.
Men vänta, betyder incelmän att man vill döda kvinnor?
Nej, jag kommer dit och kommer.
Okay, tack. Ja.
De har valt en form av avhållsamhet. De väljer att vara liksom oskulder. De väljer.
Jag tror det hela grejen var att de inte valde det.
Att de väljer det i och med att de beter sig som de gör. De är ofrivilligt...
Konsekvensen av deras handlande.
Det är det som är grejen. De menar ju först att de är ofrivilligt och att de inte får. Och sen deras handlingar och deras sätt att göra... Och beteende, kanske som när du var en gång i tiden. Människor har väldigt, kanske inte vill komma nära ändå.
Nej, när man är arg så är det så. Man är så.
Och det har du liksom incelmannen och den arge generella vänsterpersonen också.
Men är incels arga med det?
Alltså om man tycker att allt är kvinnornas fel och man bestämmer sig för att sätta en kniv i halsen, så skulle nog säga att man har någon form av anger.
Ett ganska allvarligt
sådant. Ja, alltså, faktiskt. Jag är inte psykolog här, men...
Det är inte det enskilda fall. Det har hänt många, eller?
Ja, du har ju, alltså sedan 10-15 år tillbaka så har det funnits någon växande rörelse utav såna då incelmän.
Som själva titulerar sig så. De säger så här, jag är en incel.
De kallar sig för det. Sen har de här rörelserna haft olika namn. I Sverige har vi någon rörelse nu, jag tror inte jag ska nämna den vid namn sådär, men där då män sitter på internet och fantiserar om att göra väldigt onda saker.
Ja, just det. Människor. De har man ju läst om någonstans. Ja.
Och det där kom ju ur en rörelse som började någonstans i USA väl med att unga män upplevde att de inte fick uppmärksamhet av kvinnor och blev bittra och arga över detta.
Mm, det kan man ju förstå.
Och sen hade du då ett gängmord där de uttryckte att de skrev manifest och grejer. Och,
det kan man inte förstå där.
Nej, det är jättekonstigt det där. Vad skriva liksom, vad är det? Herregud, det är 2025.
Ja, vad är bilder? Ja. Men alltså, är det bara den här, för jag vet vilka du syftar på, jag kan inte namn på det, men de är så här vägen 178 eller någonting sådär.
Ja, men typ någonting.
Ja, något sånt. Men är det bara män som får med det? Det är som Rotary fast 2025.
Ja, fast alltså jag tror aldrig jag har talat om några incel-kvinnor, jag vet inte. Det är väl i så fall OnlyFans-brudar i så fall. Det är väl någon form av ensamma arga kvinnor kanske. Jag vet
men är
inte.
De lika arga? Jag tycker de verkar ganska glada.
Ja, de verkar,
jag ser inte alls. Nej, jag har inte hört talas om någon incel-rörelse bland kvinnor. Men det hänger väl också ihop med att det är liksom kvinnor som selekterar på den marknaden. Och så har det varit i alla tider. Och så är det även i djurlivet. Så att jag vet inte om man ska bli arg på det senaste 10 åren så vet jag inte var de har levt. Så har det ju alltid varit.
Det var lite det som jag reagerade på första gången jag hört talas om det. Så tänkte jag, fan vad konstigt. Jag menar, kvinnor har ju alltid valt så här. Det är inte vi, alltså jag hatar bandet Kent, men det finns en bra sak Joakim Berg har skrivit, det är jag kan få dig när du vill. Det är inte vi män som bestämmer det här. Det är kvinnor som bestämmer det här. Och det är det de inte har fattat, de här männen. De tror ju att, jag vet inte om det är internet eller om det är någonting liksom, är det här som är slutfasen av hela den sekulära, liberala liksom tankesättet,
det är
som har gjort
game,
att det slutar med att vi blir så andefattiga liksom på något sätt, att vi inte längre kan mötas eller pratas eller trigga igång varandra. För att, jag menar, mobiltelefonerna lärar, jag älskar internet och framtiden, men uppenbarligen finns det ju problem med den också.
Oh, ja.
Isolering, alltså bara det, fake news är inte så jävla orolig över, men däremot hur människor väljer att ta in information. Det finns ju, jag känner gott om så här galna människor som varje gång kommer hem och bara, har du läst den här hemsidan här? Bara, titta nu, vad står här? Och det är dem och dem. Och det är BlackRock och det är Wallenberg och bla 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 bla.
Ja, konspirationsteoretiker. Ja. Och jag älskar.
Jag älskar det också.
Älskar.
Men jag är för lat för att tro på det. Men det jag ser
du är för lat för att tro på det?
Jag är för lat för konspirationsteoretiker. Herregud. Gud vad jobbigt. Nej, men de här människorna, de sitter ju fast i ett informationsflöde. Och informationsflödet är ju så förrädigt för dem. För att de umgås ju bara med människor som tycker som de gör. Jag hade ju mått dåligt om jag bara träffade er två varje dag.
Ja, alltså, ja.
Det funkar inte. Jag tror det är därför jag söker upp de här extremisterna och radikala människorna, för att då jag får utmana mig själv på ganska många roliga sätt.
Men har du någon favoritkonspiration som vi har nu, som är så här, som är folk som samlas kring och demonstrerar?
Alltså,
förutom Israel och judarna, Margot Wallström kom ut här idag.
Den är fantastisk.
Ja, och menar på att Israel styr Tidöregeringen.
Alltså,
det tycker jag det är helt otroligt.
Den här tunneln som går under riksdagen, det är där de hänger, de här som bestämmer över Tidöregeringen.
Ja,
det är verkligen typiskt just israeler, det här med tunnlar. Det är precis de två man sätter ihop liksom, verkligen.
Det här retweetades av Damberg och så någon till, tror jag.
Alla har väl typ...
Hela
innan tills någon på Sveavägen 68, vänta här nu, det här är inget bra.
Det där jag sitter och funderar på, för att ibland tänker jag så här, om det sitter folk till exempel, om du bara tar lokalt, judiska föreningen och sådär. När de ser en sån grej, så någonstans så borde ju någon haja till. För det här är ju inte så att hon har liksom så här råkat snubbla över. Hon har ju skrivit det här, Margot Wallström.
Såklart.
Och hon är ju ändå så här senior i S. Mm. Alltså
fast det är ändå inte förvånande, det kan man ju inte säga.
Nej, men jag tänker så här, det där, jag tänker liksom att det påverkar relationer. Och så här, för att jag tänker att många andra borde ju ta och fundera, vad är det här? För där är ju liksom sånt som en del tyska företrädare på 40-talet hade kunnat skriva.
Men vi kan ta det, alltså hur sjuk världen är.
Ja, kan man göra det.
När en av de första Palestina-demonstrationen var på Sergels torg, så var jag där med en journalist från en stor kvällstidning. Vi går omkring på Sergels torg och hon är jättenöjd över att se alla skyltar med krossa sionismen och tycker de är så duktiga nu som gör motstånd och nu blir det kamp. Och så vi cirkulerar den 20-30 minuter och ser att NMR kommer och väcker upp en stor jävla banner, krossa sionismen. Och jag knackar henne på axeln och bara, men de där,
men
fy fan, nazister, vad gör de här? Jag bara, men ser du vad det står? Krossa sionismen, usch. Och jag bara, men vad står det där? Ja, krossa sionismen! Och jag bara, men vänta nu, ser du inte? Hon bara, nej, vad menar du? Nej, men alltså, det här är... Fick jag stå och förklara för henne en kvart ungefär. Då bara, nej, det här är för mycket för mig. Nu går jag. Alltså, hennes hjärna hanterar inte detta. Det gick inte ihop det här. Det funkar inte. Och där någonstans är vår värld just nu. Att vi... NMR säger om att allt är judarnas fel. Då kommer Anders Lindberg skriva spaltmeter om detta. Mm. Och sen på något magiskt sätt hittar någon koppling till Jim Åkesson också. Mm. Det är en sån röd tråd bara och genom allting. Mm. Men skulle nu då hans egna företrädare säga exakt samma sak eller skriva samma sak, så är det, ja, då är det bara vanlig...
Ansvarsfull socialdemokratisk politik. Ja, exakt.
Jag har en teori. Eftersom du är lite orakel här på de här sakerna. Linda, du också, fast inte på samma sätt. För du har inte lika mycket bilder på dem. Men jag har en teori. Jag vill ju gärna ha organiserade galningar. Alltså, för att så här, om du tar då, nu har vi pratat om NMR till exempel, du har pratat om de här Extinction Rebellion och någon så här kladdliser och det är några mammor och sådär. Och grejen är att om de finns organiserade, då går de liksom att förhålla sig till, det går att kvantifiera dem, det går att liksom bedöma hotbilden och sådär. Och jag tycker, om du tar till exempel då Breivik som vi pratade om, nämnde här innan, det är mycket läskigare att det är samma som med loose cannons ute. Det är mycket bättre om de hamnar i någon sån här liten sällskap. För att om man ser det här sällskapet, om vi tar NMR då som ett exempel, jag tänkte på det på just 1 maj. För då kom de ju, jag tror det var 30 stycken, det var en kvinna, eller var 32, vi försökte räkna dem.
28 tror jag polisen sa att de var.
Ja, var det? Okej, okay, ja. Men det var säkert, det var, för jag försökte räkna dem, sen har jag Alzheimer, så jag kommer ihåg, det var väldigt få i varje fall. Ja. Och sen så, okej, det här är då det som vänsterbedrörs är största hotet mot rikets säkerhet. Alla har samma frisör, och det, är ju väldigt, det går fort. Och sen, jag kände så här, det här är ju så jävla litet hot mot rikets säkerhet. Det här är ju inte ens ett hot mot liksom... Alltså,
det närmsta kvarteret.
Nej, precis. Det kändes väldigt harmlöst. Och så tänkte jag, det är jättebra att vi vet vilka det är, så vi kollar på dem. Och det var samma jag tänkte också när sådana här som Nyans bildades. Att jag tycker att det egentligen är bra att Nyans finns, partiet alltså. För att då kan de samla på sig. Nu tror jag inte de har lyckats, för de är lite för dumma för det. Men, eller om du tar... Som det här som jag stötte på häromdagen. Jag hade glömt bort att de finns. Det finns något som heter Kristna Värdepartiet. Ja. Det är de här som är riktiga abortmotståndare. Som är så, alltså man kan säga, om vi, det som V är för S, det som Med är för M, är Kristna Värdepartiet för KD.
Ja.
Så alla de som, för KD, de vill inte ha, de är ju fine med abort och alla de här grejerna. Så att alla de har ju samlat sig i Kristna Värdepartiet. Jättebra, ja. Jättebra. Då finns ni toppen. Liksom. Och sen finns det Landsbygdspartiet som är mot C.
Mm.
Med det sagt så vet jag inte om de också har den här förkärleken för barn.
Den extremistiska delen känner jag ännu inte till, men det kanske går att utforska som journalist.
Ja faktiskt.
Och det, ja, exakt. Och det där tänker jag. Så egentligen finns det en cirkel, och så finns det liksom ytterligheterna som är då. Och då jag bara funderar, för att vi har ju andra, för det finns ju andra extremister också. För det,
alltså vi har verkligen missat en väldigt stor extremistisk grupp.
Huliganerna tänkte jag på.
Nej, det tänkte inte jag på, men ta dem först så kan vi ta dem andra sen. Ja, för att jag tror att sen. Mina är fler, men kör.
Ja, för att jag tänker så här, för i fotbollens värld, det är inte så mycket så här, på basket så kommer det inte ut och så blir det våld. Men fotboll har ju, där är, och det är ju lite religiöst också, kan man
men
säga.
Men varför just i fotboll? För nu, jag har hängt uppe vid, det är hockey-VM.
Mm, men de slåss inte.
Nej. De dricker bara bärs och skit. Ja. De är som hårdrockare. Mm. Dricker jättemycket öl, sjunger gärna falskt och kramas väldigt mycket. Mm.
Ja.
Det är... Men det är för att hockeyn är ju en smart sport.
Fredrik spelar i hockey här. Ja. Ja, så att alla poddlyssnare vet om det.
Ja, men det är en smart sport. Det kräver att det går snabbt. Man måste hänga med. Det är mycket detaljer. Det är liksom lite så här regelorienterat. Och det är ju på allvar. Liksom. Och så är det ju så här... Så det är form av det är bra grej. Fotboll, det är lite mer så här, ingenting händer, så man kan jag går på fotboll ibland. Alltså någon gång om året, typ någon derby och så där. Och då är det ju inte för att se fotboll. Det är för att se galenskap.
Det är samma sak.
Arga män i grupp.
Jag går ju bara dit av anledning för att fota huliganbråk.
Ja.
Det är bara därför. Ja. Och det finns ingen roligare, nu ska inte säga vilken klack det är, men när jag passerar förbi den här klacken så brukar det komma massor av stolställ och såna sittplatser och flaskor och grejer, för de gillar inte mig.
Inte de heller.
Då brukar min förra chef bara stå kvar där. Det här blir bra bild. Så det brukar komma knallskott och grejer. Och då får jag bara stå och ta emot det. Och det är kul.
Ja.
På sätt och vis.
För jag tänker, de är liksom, om man jämför med som dessa Extinction Rebellion och sådär, så tänker man så här, det är också någon så här form av dumhetsgrej. Fast det här är ju så att på något sätt så krigar ju dumheter med varandra. Då är det så här, vi är jättekorkade, men de där är ännu mer korkade. Mm. Och sen så är liksom, finns det någon uppgörelse om att det där är att man, det är okej korkat liksom.
alltså sport överlag tycker jag så bara är jättekorkat sådär. Jag har väldigt svårt att så här, greppa sport.
Jag tror inte att det här med huliganbråk är en sport.
Är du säker på det?
Jag vet inte.
Jag har varit på en arena någon gång där huliganer bestämde sig för att träffas och slåss. Och det var vadslagning och sådana
grejer. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, exakt.
Men det finns betting även runt det här alltså.
Ja. Mm. Ja.
Vad hade du för extremism?
Men jag tänker att alltså, nu börjar vi pratar väldigt mycket om olika former av små, känns det som små klubbar där det nästan finns små medlemskort. Mm. Jag förväntar mig absolut att AFA till exempel, de har garanterat små medlemskort som de har skrivit ut själva på någon liksom, kommunskrivare någonstans. men vi har ju glömt den största gruppen som även Säpo har pekat ut som den största hotet mot svensk säkerhet.
Ja,
och det är islamisterna. Mm. De fast, tror jag inte har medlemskort.
Jo, det har de. Koranen.
Koranen, det är
ja.
Den.
Ja. Ja. Fast lite så här. Det finns nog en grupp som stör mig mer än islamister faktiskt.
Ja, det är inte nödvändigtvis så att det är de som stör mig mest. Men jag tror att de kanske ändå utgör det faktiskt det största hotet.
Det gör de, absolut. Ja. Det tror jag nog.
Och de har störst våldskapital och liksom, ja, men de är mer beredda till våld, tror jag, än de andra grupperna. Och förmågan också.
Alltså, jag tror att min extremistgrupp är nog lika benägna att ta till våld.
Men de är så få.
Nej, jag kan säga att de... Nej.
Har du en egen liten grupp?
Nej, alltså, det förslog mig nu. Alltså, det finns en grupp människor som jag så här, genuint avskyr. De är på något sätt en liten extremistgrupp. Det är cyklande män i Stockholm med snabba glasögon och tajta byxor.
De här med lyckra tights.
Fast de är inte organiserade.
Det vet du ingenting om.
Jo, jag vet det. Jag känner mycket folk cyklar.
Ja, fast de är väldigt organiserade i att vara på en väldigt bred front på en gata där de borde vara på en smal front.
Mm. Där jag bor ute åt Brommahållet så finns det en rondell åt övergångsställe. Och det finns rödljus för cyklisterna. För att det har hänt så många olyckor i den här korsningen. Tror du cyklisterna bryr sig om det här rödljuset?
Klart inte.
Så att mitt stativ har ju många gånger så här råkat fastna i så här framdäck på cyklar och såna grejer. Så mycket avskyr de här människorna. Därför att det här är, de är genuint onda. Ja. Därför att de påverkar ju faktiskt hela samhället. Blir det en olycka, då stängs ju hela liksom vägen av ju. Mm.
Det är tur att de är så säsongsbetonade ändå. Det får man vara glad för. Ja, men man vet ju när de sätter igång på vårarna.
Ja.
Ja, alltså när de är ute på landsvägar och så har de en kö på 78 bilar bakom sig. Liksom. På vägen med så här, typ Bålsta och Bro. Det går inte att komma om för att det liksom krökar hit och dit.
Jag tror, vänta. Om vi ger islamisterna cyklar så kanske de tröttar ut sig eller kanske blir glada över livet.
Men de här gubbarna tycker inte jag ser så glada ut. Alltså, tror att det är Tour de France, de ska till jobbet.
Alltså, om man tar då, nu vet jag inte vad den vägen heter bara för det. Ner mot Brommaplan där, det finns ju en jättelång raka där.
Drottninghållsvägen
heter det så. Ja.
Och där kommer de här cyklisterna i sån svischande fart ibland. Och det är ju det här pling pling ur spår. Och du har verkligen rätt i att de ser aldrig glada ut.
Nej.
För de har någon sån här... 10 000 döda blicken. Alltså det är verkligen där. De tittar där borta någonstans.
Långt borta i fjärran. Ja. Först vinner. Kan inte du åka dit, Fredrik, med din motorcykel och identifiera dig som om att du var cyklist?
Alltså grejen är så här, jag gillar infrastruktur. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Och faktum är att du är på någonting. För nästan alla andra grupper har ju en åsikt och kan förstå att det finns andra behov. Även om de tycker att det ska vara mer fotgängare, eller mer bilar, eller mer kollektivtrafik, förutom cyklisterna. För de tycker att det bara ska finnas cyklister. Det var inte sant. Så på ett sätt så är det ju, de är ju som islamister i det avseendet. Och sen vet jag inte något.
Så nu får ni skriva in det i ett partiprogram här. Ja. Islamisterna, även cyklisterna ska bort.
Det är de här ismerna alltså. Ja,
men med det sagt så, fast problemet är, jag har ju också en så här, jag gillar ju cyklister egentligen. Det är bara att de svärtar ner. Nej men alltså så här, grejen med cyklism.
Vanliga cyklister är väl okej? Okay.
Ja, cyklismen. Ja, det är ju att, grejen är att de, om vi säger nu att väldigt många hade valt att cykla till skolan och jobbet och såna här saker. Mm. I en nyanserad fart. För det ska man också komma ihåg. Det här är, så, det är en sak som jag bara vill slänga in en bisats där. Det är, man pratar ju ofta så att man ska sänka hastigheten för bilar för det är så mycket olyckor och det är så farligt. Så här. Men alltså, cyklister står ju för typ, alltså, så otroligt mycket mer olyckor än bilar. Och då räknar vi inte på körda personkilometer. Så att om säkerhet var viktigt i Stockholmstrafiken, då är ju farthinder för cyklar. Det är nog den viktigaste åtgärden, om man nu menar det. För den är liksom kritisk, och att då försöka bromsa, kanske införa hastighetsbegränsning 15 för cyklister, stora delar, kanske ännu lägre i många fall. Nu ska jag säga, hur kom det?
Hur kom vi hit?
Ja, jo, men det var det jag ska säga. Jo, nej, men samtidigt så är det ju så här att om vi låtsas nu att vi alla tre hade cyklat till jobbet. Jag cyklade mycket förr faktiskt till jobbet. Så här.
Men jag cyklar ju till pendeltåget ofta.
Ja, exakt. Men om man cyklar då grejen är att man, det är ju som det här med att om man säger den, om det är någon medicin man skulle vilja patentera så är det ju en promenad på en halvtimme och stoppa på ett piller, för det gör så mycket nytta för kroppen. Mm. Och skulle folk cykla, det skulle vara mycket mindre sjukskrivningar, det skulle vara mycket mindre bla bla bla. Sådär. Så, och det är ju helt riktigt liksom. Det är bara det att livet är ju så svårt för många att få ihop det här pusslet. Att alla kan inte cykla överallt jämt.
Mm.
Och skulle en bra grej för att cykla, i varje fall för mig, det hade ju varit att cykeln inte blir stulen hela tiden. Alltså, för att det hade ju underlättat. För jag har ju en riktig skrotcykel och så har jag en fin cykel.
Men då har jag en fin idé så här. Vi kan väl låta Stockholms stad köpa in så här, typ så här 200 000 cyklar som bara placeras ut random. Jag ser inga problem med
Gud,
det här.
Gud, vad får du allt ifrån? Va? Tänk om Stockholm ska ta sina kommuninvånares skattepengar och köpa in cyklar som en kärnuppgift för kommunen.
Det skulle aldrig en politiker göra.
Nej, absolut inte.
De skulle aldrig slösa med våra pengar.
Men så att jag kan tycka att det är hjärtligt. Det är bara det att jag tycker inte att man ska bestämma åt alla.
Nej.
Liksom så. Men och då är det ju det att då, en jättebra grej hade varit, alltså, i mitt fall då, som bor i Spånga, så är det så här, då finns det ju... på min sida om stationen, där finns det ett cykelställ som alltid är så här ravaged and pillaged. Liksom. Det är som om vikingarna möter nu i tid. Och där har man ju så ansökt om att ha någon typ av kameraövervakning över cykelstället.
Mm.
Men det har ju varit jävligt integritetskränkande. Så att det där cykelstället är ju obrukbart. Liksom, för att det går ju så, även om de inte stjäl det så går ju sönder. Vet? Mm. Jag har ju försökt ha cykelljus till exempel. Det har man ju, det är som en så här, köpa mjölk. Det är så här, nu är bäst före datorn gått en vecka, då får man köpa en ny lampa. Eller plocka av och sådär. Och då faller ju liksom de idéerna. Och det, för mig har det i alla fall varit så, det är mycket större problem än att det är någon cykelbana som ska ha 7 bredd eller sådär. Utan bara att cykeln var kvar, det tycker jag är en så här hygienfaktor.
Jag vet inte, det är...
Men med det så här, jag tycker att de är tråkiga extremister. Där är det ju så... Det finns, där är ju en extremism. Men ja. Jag skulle inte säga att de är superorganiserade. Cykelfrämjandet är inte riktigt så radikala.
Fast du hänger inte på samma sida på internet som jag gör, det märker jag. Det finns gott om cykelforum, ska du veta.
Ja, du tänker cykelmachtfrei. Ja. Är det den?
Ja. Men de kanske också har medlemskort trots allt.
Ja, nej, men jag tänker så här. Det har ju liksom, om man tänker så här, en rörelses uppgång och fall. Jag har ju många favoriter bakåt som jag tänkte fråga om. Men en av dem som jag... tyckte det var väldigt spännande, det var de här asfaltsdjungelns indianer. Men de har du jobbat med dem någonting? Det var ju de som skulle sätta punktering på SUVar inne i stan.
Alltså asfaltsdjungelns
indianer. Det var ju de som pös alla bilar, SUVar. Så att de
satte en kniv i däcket.
Det kan de säkert ha gjort, men de pyste i varje fall däcken så att det skulle vara jobbigt att ha SUV i stan, för annars så dog världen. Men det här är ingenting vi känner igen.
Alltså. Alltså det ringer en klockan någonstans om att det finns rörelser som har gett sig på bilar så här i omgångar.
Mm.
Nu har det varit någon sån här Tesla-grej att folk har gett sig på Tesla och grejer. Och SUV känner jag till, men jag visste inte att de hette...
Asfaltsdjungelns indianer.
Det låter som någon skröna från...
Nej.
Men har de ingen koppling då till de här våtmarkerna och de här övriga miljöer?
Det var
liksom
en följdfråga. Hur många människor som fastnar i den här kärleken till att vara extrema? Alltså... För jag tänker, på vänstersidan i alla fall, då kan jag tänka mig att det är samma personer som är med i AFA, XR, rebellmammorna, båtmarkerna, cyklismen. alltså,
islamister också, vissa.
Ja. Och jag bara tänker så här, för att egentligen så skulle man kunna gruppa det där till någon form av sån här rättvisism kanske, eller liksom allandrondism eller någonting sånt.
Jag vet inte. Jag håller ju med dig det du pratade om tidigare, om att de här rörelserna ska ju få finnas och vara ute i det, liksom, i det öppna rummet. Det är jätteviktigt.
Mm.
Jag vill verkligen inte förbjuda någon från att tala, inte ens NMR.
Nej, absolut.
Jag drar min liksom, nivå på det, det är när man blir uppmanad till direkt våld.
Sen
får du säga hur galna saker du vill.
Oh, ja.
Alltså, men det har vi en väldigt enkel lagstiftning kring som jag tror alla står bakom. Ja. Så det är extremt okontroversiellt. Alltså, självklart kan man få säga, tycka och tänka det man vill så länge man inte uppmanar till våld.
Ja, det är en ganska så här, enkel
Det borde
sak.
Vara otroligt enkelt, egentligen.
Men jag vet inte, vi har hamnat i en sån här konstig situation. Om vi tar då de två största rörelserna, vänstern då, vi tar AFA mot NMR, så har vi ju det problemet att NMR kommer alltid att beskrivas som hin håle själva. AFA kommer alltid att ses som någon form av så här klasskampshjältar som är Mad Max ungefär, bara räddar världen. Och alla medel de gör är tillåtna. Och de backas upp av svenska journalister.
Så det är jättekonstigt där.
Ja,
det är verkligen jättekonstigt.
Ja, därför, det är ju, återigen, ondska är ondska ju. Mm. Alltså gör man någon illa spelar det ingen roll varför du har gjort en människa illa, punkt. Du har skadat människan eller förstört egendom. Det borde vara jätteenkelt där, men på den här sidan finns det liksom någon annat sätt att se på liksom vad man får göra och inte göra.
Men är inte det exakt samma sak som hur vi ser på nazism och kommunism till exempel? Det vill säga, ja men kommunism, ja, men vi har ju aldrig riktigt provat den riktiga kommunismen. Ja men de ville väl egentligen, ja, okej det var några 100 miljoner som dog, men ja men vad tusan, de ville väl. Men nazisterna, då är det bara ondska och alla är överens och det, är liksom, det finns ingen som ursäktar det här. Det är så självklart. Men den här fina kommunismen, liksom, så här, ska vi inte bara prova en gång till?
Jag satt i ett space för ganska exakt ett år sedan och sa att riktig nationalsocialism har ju aldrig prövats. Så ni kan inte beskylla varken Hitler eller nazismen för någonting. Det har varit ganska tyst efter sina folk så här bara, ja, jo, vad gör vi nu då? Alltså, för då inser man hur dumt det argumentet ja, är.
Du är ju ibland klok. Men jag tänker,
då och då menar du alltså?
Ja, men det kommer ju. Men jag tänker, det finns en grupp som är lite spännande. Det är väldigt lätt att ta de här ytterligheterna som är så här, som NMR då, till exempel AFA. Men jag är en annan gruppering som jag gillar.
Ja. Fascineras av.
Ja, och det är militanta veganer. Alltså djurens befrielsefront. Och ja. Nu vet jag inte vad de kallas nu. De byter namn lite grann ofta, de här.
Ja, det beror lite på hur han ledaren där åker dit eller inte, väl? Han som ser ut som en karikatyr från en Simpson-grej.
Ja, men exakt. Men grejen är, jag är ju grön. Alltså, du vet, jag är ju sån vegetarian och sådana grejer, så att jag känner lite grann med det. Men jag kanske inte tycker...
Vänta nu, så du vill alltså inte äta min korvstroganoff?
Nej, det kommer jag inte göra. Men jag kan
du tänker att dramatiskt resa, man viftar med året och går ifrån, tror jag.
Nej, det kommer jag inte göra. Vi kommer inte göra något sånt.
Men gör en Alexander Bard som det heter nu för tiden.
Ja, men, ja exakt. Men det jag menar är att det var framförallt Bengt Westerberg som började med det. Alexander Bard apar ju bara efter Bengt Westerberg.
Jaha, det var han som satte
nivån. Och det är båda från Folkpartiet och sådär. Ja. Men jag bara... Och där kanske får jämföra sen. Ja. Men då tänker jag så här att för de är lite knepiga att förhålla sig till. För många, de har ju liksom många vänster liksom vill ju appropriera de här. Eller om det är tvärtom, det vet jag inte. Men djurens befrielsefront att säga lite bonnigt nu då. Jag vet inte vad de heter nu, men vi låtsas det. ALF, Animal Liberation Front är också ett namn som dykt upp. Men de är ju liksom, de har ju gått på framförallt då skinnindustrin och gjort liksom otaliga aktioner och dessutom, om jag är lite hårdrag, lyckats. För de har ju fått väldigt många skinnhandlare att bomma igen helt enkelt. Ja, så de, och då har det ju varit så här lite grann att man tycker att de är onda men goda men onda. Alltså det är lite grann på dagsform.
Men alltså det du är ute efter att säga just nu, det är ungefär som att säga att det är lite okej att utrota lite judar, men inte alla judar.
Nej, men jag säger inte att de är okej.
Nej, men alltså, det är ju samma form av argumentation där egentligen, och den håller inte där, för att det är ganska enkelt. Om du ger dig på en annan människas företag, oavsett liksom om du tycker att det är gott eller ont, det är inte du som avgör det. Det är svensk lagstiftning.
Nej, men det var inte mig det här handlade
om. Jo,
nej,
har du.
Utan det handlar om hur det betraktas från omvärlden. Jo. För att då, som du säger då, så här, ja, men AFA är goda och journalisterna är bakom. Och så här, men de här djurens befrielsefront, där är det lite mer luddigt. För det är ju ändå ganska många som kanske inte tycker att de vill ge upp sin livsstil.
Alltså, jag har sprungit på dem ett par gånger. Jag har vänner som äger skog och såna saker och som är stora bondgårdar också.
Det är väl inte där de sprayar i skogen?
Nej, men däremot så brukar de här människorna springa in då och typ tycka att man inte får skjuta älg och såna saker och ställa sig vägen för jägare och sånt här.
Men det är verkar inte helt det är genomtänkt.
Det är inte ett dugg genomtänkt.
Alltså, just den tänker jag. Borde inte Darwin liksom bara lösa men den?
Är det verkligen djurs befrielsefront? För jag trodde det var ett annat gäng. Det var
nej, men det är inte allt det här samma nissar eller gummor?
Nej, för det ena är de här som är vargvänner och lite såna grejer.
Okay, för då, alltså, för Gamla stan för kanske 3-4 år sedan så stod det ett sånt här gäng utanför skinnaffären. Så den finns ju inte kvar, den butiken.
De vann.
Och jag försökte intervjua de här personerna och då kom vi in på det, för de pratar väldigt mycket om att djur har rättigheter. Vilket jag på sätt och vis är bara så här,
om det
jag
har tänker, de ju de facto
i
Sverige också.
I svensk lagstiftning har de ju rättigheter.
Jag tror Sverige är väl typ det enda landet i världen som har så liksom verkligen, vad hette hon, kraftig kvinna från, hon var väl typ
Marit Ulfskog.
Så just det.
Mm. Nej, du Marit, jo, nej, du tänker på Marit Paulsen.
Ja, Marit Paulsen, så vet
hon. Hon slog så mycket för djurens rättigheter inom EU.
Ja, och det, hon gjorde ju enorma förbättringar för saker och ting. Mm. Det betyder inte att vi ska sluta liksom göra förbättringar. Jag har jobbat på slakteri till exempel, vilket är helt bisarrt egentligen. Mm. Men någonting som var väldigt viktigt var att när djuren dog så skulle det liksom göras på ett så smärtfritt sätt. Man skulle inte skapa panik. Det fanns massor av variabler att ta hänsyn till. Så jag kan, men sen kan jag förstå människor, för att när man väl börjar prata med de här människorna som har den här synen på djur, är att de har ett känslomässigt förhållande på samma sätt som en tvååring har till en Disney-film.
Hur menar du då?
Nej, men en tvååring kommer inte att titta på den här tecknade filmen och bara tro att det här är så, så här gullig är verkligheten. De tror ju på sånt, liksom att på riktigt att djur ska ha samma rättigheter, inga skyldigheter om de märker det, men samma rättigheter som människor. Vilket är jättekonstigt. Varför skulle vi som djur, som art, inte få äta andra djur för? Det gör ju andra djur. Bara för att vi har en, att vi har ett samvete, ska vi sluta äta djur då bara för att vi råkar ett samvete? Det är ju jättekonstigt. Vi är, antingen är vi en del av naturen eller inte. Så det är de här sådana som du gör då, sådana gröna människor. Ni ställer ju ovanför alla andra.
Exakt. Det är inte bara vi som gör det, vill jag säga. Det är många som gör det.
Ja. Ja. Och det, jag gillar inte riktigt det där. Moral, det är ett ybermänniskentänkande det där.
Moral superiority kallar vi det för.
Ja. Ja.
Och det är moral high ground.
Ja. Mm. Ja. Och det är många, alltså jag förstår ju andemeningen det man vill göra. För jag tycker ingen skulle behöva plågas, men människan har ätit kött i säkert 4 miljoner år säkert, kanske.
Jag tänker på en annan grupp som har moral superiority. Det är om man har en hög sadel. Då får det
är
samma
det finaste inom cyklismen?
Jag vet inte. Det är den här höga 29 sadeln. 29 tum, hög sadel. Ja, ja, uppstyre, kanske. Jag vet inte. Lycra. Ej animaliskt.
Fast är det inte de snabba glasögonen och den konstiga hjälmen? För jag ser ju fler och fler av de där åkarna som kommer i de här franska cyklisterna. De här velodromhjälmarna som är så här smalare och smalare och längre och längre.
Ja, droppar.
Ja, och det, ja, man behöver inte sådana när man cyklar i Stockholms innerstad. Jag lovar. Det spelar ingen
roll. Men det är en del av religionen. Alltså, du ska liksom, du tar dig an alla de här. Det är tightsen och det är hjälmen och det är den här liksom fruktansvärda uppsynen och tunnelseendet. Mm. Du måste ta alla de elementen för att du ska få ditt medlemskort, tror jag, inom cyklismen.
Så här, jag bara inser hur dålig jag är på att passa in någonstans. Alltså. Jag kan inte bli vegan eller vegetarian. Jag kan inte cykla. För jag ska bara få på ett par tajta cykelbyxor på den här kroppen. Det är omöjligt. Och sen när jag är för lat får liksom vara arg på judar eller bögar eller sådär. Orka.
Men jag tror att det är det som är då att den här, alltså om man då tänker, för det finns en intressant grej med islamism då som du berörde, som du kastade in här som en brandstock, då brukar man ju säga så här att ett problem med islam är ju att en viss procentandel blir extrema. Mm. Så att du får den här, så att har du 100 miljoner muslimer, då blir det 10 000 islamister liksom. Och så finns det en kvot där. En del som hävdar. Jag kan inte säga exakt om det, eller om det fluktuerar eller så. Men det tenderar att finnas en sån grej. Och då kan man säga så här, om det då finns, då skulle man kunna hävda att om du har socialister så finns det en viss kvot som blir affaiter eller någonting sådär som måste slåss och revolution och sånt. Skulle man kunna hävda då. Men då funderar jag på så här, är liksom ett grundkriterie, är liksom, är det en naturlig populationsfördelning här med extremism? Det är bara att man försöker hitta sitt kall. Så att av så här folk som är, för du säger lat, säger du att du är.
Mm.
Är det liksom en neurotisk gen som måste finnas på plats och sen viss andel av dem blir galna och att det alltid är konstant? Eller kan extremism öka och minska?
Mm, det är en bra fråga. Mm. Jag brukar ju säga lite som så här att välfärdssamhället skapar extremister.
Fast det stämmer ju inte.
Nej, men jag ska förklara vad jag menar. Ja. Därför, när du förlorar din anledning till att sträva utan bara finns och får saker, då måste du typ göra som expert. Du måste hitta fiender, du måste hitta nya monster.
Ja.
Och du måste ju själv radikalisera dig själv. Ja.
Just det.
Vilket är typ det AFA har gjort egentligen.
Ja, eller Melodifestivalen.
Ja, precis där också. Ja. Ja. Så att, men tittar man då på det rent historiskt så är det väl, då är det ju krasst sagt så är det orättvisa extremism uppstår. Alltså, samhällen som har haft dåliga ledare får ju människor att göra motstånd mot detta.
Ja, men det är ju Sverige samma sak tror ju, som extremism.
Ja, nej, men i Sverige tror ju vi att vi lever under liksom någon sån här Robin Hood-grej, att vara en ond ledare i slottet som stjäl och bara beter sig. Men så är det ju inte. Sverige är återigen ett ganska bra land på väldigt många sätt. Det finns ju ingen anledning att bete sig oredligt. Vill du förändra någonting så diskuterar vi och pratar om det. Man behöver inte kasta tomater på utrikesministern för att säga att det pågår ett folkmord till exempel. Sen om man tycker att det pågår ett folkmord eller inte, det spelar ingen roll. Du kastar fortfarande inte tomater på utrikesministern. Det är en jättedum grej att göra.
Ja, franska bönder brukar jag.
Mm. Ja, fast franska bönder, är de ens människor, fransmän?
Ja, det, jag skulle nog
tro. De är arga i alla fall. Arga, ja. På tal om extremism.
Ja. 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 Nej, men sen, alltså, det finns olika anledningar till varför folk blir extremister. Det beror ju på vem som äger makten. Ja.
Mm.
Det är det som, jag menar, en gång i tiden var nazism fullständigt normalt, till och med i Sverige.
Mm.
Det var fullständigt normalt att vara nazist i Sverige. Det var ingen som...
Självklart.
Ja, så att det,
men är det inte också så att, liksom, att extremism tillåts ju liksom i en liberal nation där vi liksom säger att men du får tycka och tänka och vara fri. Du kommer inte ha samma extremist till exempel i Iran eller Afghanistan. För det första så har ju folk kanske inte råd och tid och möjlighet att ens liksom gå utanför sin by. Hur skulle du kunna bli extremist då? Men sen måste du också ha liksom ett visst mått av välfärd för att, och som sagt, någon slags, jag vet, det finns inget bra ord för det här med liberal demokrati. Jag gillar inte det längre. Jag försöker hitta något bättre, men inom västvärlden så känns det som att den gror mer för att utrymme och tillåtelse finns. Vi säger ju att vi har fria, att vi är fria och vi får tänka och tycka och så.
Mm.
Då finns ju möjligheten att utveckla de här och fortfarande göra det inom lagens ramar ända tills vi då plötsligt står på ett torg i Göteborg och hejlar som man nu gör med palestinademonstrationer till exempel. Då har man ju gått över gränsen. Men ända fram tills dess så gör det du inom lagens ramar. Det gör, i Iran så gör du inte det här ostraffat. Nej. Du går i bikini på gatan och sen så finns du inte mer.
Nej.
Alltså det är klart att extremismen inte kommer gödas på samma vis.
Och där har vi ju lite problemet att här, du är inne på helt rätt sak, det att vi har nått, alltså vi har passerat alla steg i Maslows behovstrappa.
Oh ja.
Vi har rivit trappan och liksom bara fortsätter någonstans.
Alltså ja, vi har pulveriserat
den. Vi kör hiss.
Det är Star Trek-grejer numera. Vi swishar oss fram liksom på något konstigt sätt. Och det är väl klart som fasiken att det här, det blir bara killgissningar det här nu, men det är klart det skapar en rotlös människa som inte har ett sammanhang längre. Och har du inget sammanhang längre, då måste du hitta något att vara arg på. Och är du då ung, som du var, ung och arg en gång i tiden, då är det väldigt lätt att hitta saker att bli arg på. Ju.
Mm.
Men visst, när jag skriver saker på Twitter eller på Facebook så kan det låta som ett väldigt generaliserande och så vidare. Vilket är delvis många gånger bara för att provocera, men det finns alltid en större tanke bakom det. Det är därför jag kan sitta i en podd och prata på utan att gapa och skrika. För att det finns liksom en tankegång i det och det finns en förståelse för vad som pågår. Och det är väl det som är problemet i ett välfärdssamhälle, att du behöver inte längre förstå saker. Du får fortfarande saker levererat till dig.
Mm.
Men du behöver ju inte kämpa så mycket för din överlevnad, för liksom det basala är ju redan fixat.
Ja,
och då de enkla problemen är lösta, så då måste du hitta nya.
Ja.
Helt sådana som inte går att lösa. Så att du kan liksom bara levla upp hela tiden. Och det är ju lite där, inte Maslow kanske, men liksom det är där vi är. Liksom, men kanske som vi pratar om, liksom endgame för den här formen av samhälle. Liksom. Man säger det här med... Hard times create strong men och så vidare. Så här. Vi kan ju bara alla enas kanske här och runt bordet om var i den liksom cykeln vi befinner oss i.
Mm.
Men jag tror att extremismen göds just utav alla de här situationerna. Att det är för nice, det är för enkelt.
Mm.
Så här, bara, två grejer där, en grej bara. Som jag...
Du sa två.
Ja, men jag börjar med en.
Extremister, vet du.
Precis, men den är förmodligen lång.
Ja, kanske. Nu har jag tagit bort en av den där Alzheimer-grejen. Men, en grej som är väldigt påtaglig med extremism är ju att det handlar ju väldigt sällan om att du vill förändra dig själv. Så du vill alltid förändra någon annan. Så när vi pratar om NMR och AFA till exempel, det är det här som jag tycker blir tydligt, att det är vänsterideologier. För vänsterideologier allihopa, det är förutsättningen att det är en kollektivistisk ideologi.
Mm.
För även cyklismerna, alltså, de vill ju att det är någon annan som ska ändra på sig. Det är det de är arga på liksom. Så det tycker jag väl påtagligt. Så jag menar ju på att extremismen är ju ett vänsterfenomen per se, eller ett kollektivistiskt fenomen i varje fall.
Jo, om vi utgår om vi utgår från att kollektivism då är vänster på det sättet, så ja, då är det så. Alltså den högerkollektivism jag känner till är ju
högerkollektivism.
Ja, men vänta, jag ska för lite. Ja. Alltså du har ju då anarkokapitalister, och om vi tar åt det hållet.
Ja, ja.
De människor som preppers och massa såna sköna nissar som bara
Jag håller på med konservburkar och göra eld med pinnar.
Och det här är ju jätteroliga människor. Jag känner några via Twitter som jag hänger med ibland. Mm. Jag kan ingenting om det där.
Nej.
Jag kan göra en lägre eld. Korvstroganoff kan jag göra. Nej, men alltså, de här, gå på krogen med dem är bland det roligaste man kan göra.
Mm.
För då sitter de och pratar om att de har köpt... Alltså jag var på Lidl, jag åkte från Uddevalla upp till Boden. Så hade de kexchoklad där för 4 kronor styck.
Mm.
Och det bara, i deras värld är det så jäkla rationellt.
Mm.
Och så blir alla andra imponerade. Och så sitter de och myser så här, som ett kollektiv och är rörande överens om hur duktiga och hur bra de är.
Ja.
Men de kräver aldrig att någon annan ska förändra sig. Det är det här som du är inne på, exakt rätt grej där. Ja.
De försöker inte pracka på någon någonting. Men de försöker ju heller inte förbjuda någon annan.
Nej.
För det gör ju de här vänsterextremisterna.
Mm.
De vill ju inte liksom säga att du inte... Det räcker inte att säga till dig att du har fel. Nej. Utan de måste förbjuda dig att säga det du säger.
Mm.
Det tycker jag är en fundamental skillnad också mellan de här olika ismerna.
Kom en liten tjej för ett tag sedan stod utanför riksdagen. Kom fram och skrek åt mig att jag var så hemsk på Twitter. Och jag borde förbjudas från att använda Twitter.
Mm,
ja, men vad har jag skrivit då, som är så hemskt? Jag menar, jag har ändå hållit på med Twitter sedan 2010 och har säkert skrivit 500 000 tweets. Här, så att, kan du, har du en skärmdump på någonting? Eller så här, bara, nej, men jag känner så.
Mm.
Okej, okay, ja. Det, och där har vi liksom motorn där med det här kollektivistiska vansinnet istället och när det får bli känslor som får ta över och bara styra.
Det. Den andra grejen som jag varje fall vill säga, för det var bra, det var vi överens om. Det är att jag tycker att ilska är bra. Jag älskar arga människor. Nej, men arg är grogrunden för att liksom åstadkomma någonting. Det är bara det att när arg inte möts av tillför... Alltså om du har arg och sen så tillför man kunskap, perspektiv och sådär. Då kan det här arg liksom flytta sig i en riktning till någonting konstruktivt.
Jag håller med dig till 100%. Jag hade bara velat kasta in kreativitet i det också, du säger.
Ja, det menar så att de inte bara kastar tomater utan de även tar ägg.
Kreativ ilska.
Ja, nej men alltså kreativ ilska är faktiskt bra.
Mm.
Jag kan bara ta ett exempel en gång i tiden när jag raidade i World of Warcraft väldigt mycket förut.
Oj.
Och det är inte jävla svårt egentligen. Du rör en mus, trycker på lite så gör en boss någonting. Och så ska man bara räkna. Nu gör han det, då måste jag göra så här och så här.
Och så tar det 6 timmar innan skiten är klar. Liksom.
Ja, men i det här så du misslyckas ju väldigt många gånger.
Mm.
Och då blir du oftast väldigt, väldigt arg.
Mm.
Och att bli it-arg är ju typ det är den värsta och dummaste formen av ilska. Därför att då bara slår du på musen eller slår på tangentbordet eller välter en monitor. Mm. Och det är dyrt.
Ja, det är så dyrt. Ja. Och det drabbar mest dig faktiskt.
Det drabbar bara mig själv. Ja. Alltså, det är visserligen bra.
Ja.
Men i den här ilskan, när man då har samlat sina så här 20 så här medlemmar, bara, fan, nu skärp oss här. Alla är lika arga, alla är lika förbannade. Och det är alltid samma kille som jag bort också. Oftast jag.
Mm.
För det är alltid jag som glömmer att flytta på mig en sån här grej. Men någonstans i den här ilskan så kommer den här kreativiteten fram, att man liksom slår på den där sista delen av hjärnan som verkligen bara löser en uppgift.
Ja.
Och det där jag pratade med en militär för många år sedan. Han bara sa, det är så vi knäcker folk. Vi får dem att bli helt värdelösa. Vi bara driver dem ner liksom i avgrunden av liksom total självförnekelse. Sen börjar vi bygga upp dem igen och ge dem små såna här liksom grejer som bara får att de blir bättre människor helt enkelt. Oj. Och den bygger oftast på en ilska, därför att när du ligger där nere i skiten, du är inte bara arg på befälet som talar om värdelöst där. Du är arg på dig själv. Du är så jäkla arg på dig själv som inte klarar av att plocka isär en AK-5 eller hämta den där stridsminen eller vad det är med att vara.
Mm.
Och det är så att, ja, jag håller med dig. Så mer ilska.
Mer ilska.
Ja.
Vad säger du?
Så vi vill ha mer extremism?
Nej. Ilska. Nej, för extremismen är ju just när det är alla andra än dig själv.
För du måste få rätt att bli arg.
Den inåtvända ilskan måste du ha. Extremismen, det är när du är arg på alla andra och helst vill förbjuda dem så mycket som du bara kan. Ja.
Så jag, vad är min poäng här? Jag tror i alla fall att man möter de här människor med ett leende och liksom försöka lyssna och sen i den mån det går försöka göra lite instick och säga, har du tänkt på det här?
Mm.
Fast du har inte tänkt på det här som skriver på näsan som jag gör, utan har du tänkt på det här som... Men om det blir så som du säger då, vi säger då Extinction Rebellion, jag säger men det är ju jättedumt med koldioxidutsläpp och vi stoppar alla plan, alla båtar, bilar och flygskepp och sådär. Men då, min mormor, hon har svårt att gå. Hur ska hon få mat?
Du frågar inte liksom hur vi någon av oss ska få mat?
Jo, men det finns ju bönder som har cyklar.
Ja, precis. Men,
ja. Nej, men alltså, förstår
jag. Du har en väldigt bra poäng faktiskt. Ja. Min reporter på Epoch Times, Carl, jag brukar säga att han är som en labrador. Det går inte att tycka illa om honom.
Nej.
Alltså när han kliver in i ett rum så bara får han människor att bli jätteglada för att han har kommit dit. Mm. Jag vet inte varför han är sån. Men han är bara en unik sjömänniska. Han har till och med fått Palestina-gänget att bara så här lugna ner sig.
Oj.
Bara med sin blotta närvaro. Han bara, men alltså, kan vi inte så här typ prata lite? Och du vet, och sen bara dra ner allting. Och helt plötsligt så står den här tomatkastaren och pratar stillsamt och lugnt med Carl.
Ja.
Men han pratar med mig så själv.
Ja, det förstår jag.
Alltså, ja.
Men då vill jag bara säga så här, för att då, eftersom, då måste jag ändå, nu när jag blivit anklagad för mig som saker här. Så om man då ställer de frågorna till de här djurens befrielsefront som står stängd i en skinnaffär i Gamla stan.
Mm.
Så om affären stängs ner, vad ska då mormor ha på sig för kläder?
Mm.
Och då kan hon gå och handla dem på en vanlig affär.
Mm. För att det finns ju ingenting i produktionen av vanliga kläder som påverkar djur och natur.
Exakt.
Eller människor, så barnarbete eller
men det, då har du ju problemet med de här grupperna. Nu pekar jag på dig, det är inte det jag menar.
Gör det.
Nej, men alltså, jag kommer ihåg en av de här kvinnorna jag pratade med som sa att det största problemet är ju att vi har människor på planeten.
Ja, det är katastrof.
Och det är bara what the fuck.
Ja.
Alltså, va? Hur kan man ens... Menar, ja, människan har förstört väldigt mycket, men vi har också byggt väldigt mycket.
Såklart.
Mm. Och varför man tror att människan är en destruktiv kraft på något sätt på den där planeten, det är helt obegripligt. Det finns fanns en amerikansk politiker eller komiker som heter George Carlin som han har en jättebra sketch som heter The Environment som man ska googla upp. Mm. Där han går igenom det här och bara säger att i slutändan så den här planeten skiter nu om vi har plast eller om vad nu vi än håller på med. Den här planeten kommer att leva vidare. Vi kommer inte att göra det. Och det är väl kanske det de här klimat- och miljö- och djurextremisterna har svårt att acceptera, att de ska också dö någon gång. Och de kommer inte att dö. Även du.
Ja, det jag tror det. Jag vill bara lämna mig en tanke. Jag har funderat lite grann medan jag har pratat här på vad som är liksom den form av ultimata extremisten. Och då tänker jag så här typ trampbåt to Gaza. Då får du med cyklisten, du får med palestinaktivisten, du får med de här som ska frakta massa mat till att göra saker. Och så miljövän.
Och inga utsläpp heller. Så att du hela liksom...
Exakt. Trampbåt till Gaza. Där
det
har
är det. Våtmarker de tar sig igenom så att alla följer med. Och så blir vi av med de här.
Jag tror jag kan få ihop en massa swish så vi kan köpa en trampbåt till Greta.
Ja, så det där har du det.
Kan ta två.
Du kan ha så många liksom, såna här vevgrejer. Som
men de kan inte kosta så mycket, de här trampbåtarna.
Men det här skulle vi kunna få som ens lite stöd från Socialdemokraterna, kalla för Industriklivet.
Vi kan söka så gröna liksom, investeringspengar till det här.
Och sen kanske några folk kan stoppa en batteri eller någonting, jag vet inte. Men med det så tror jag vi får säga tack, Salle. Tack för att du kom hit.
Ja, tack själva.
Extremt stort tack, säger jag.
Ja, kul. Tack Lina för att du också var här.
Ja, det var snällt.
Ja, det var kul att du var här också.
Ja, fantastiskt.
Extremt kul.
Extremt. Ja, det är så finaste, bästa aspekt.